Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Jag heter Shanti Ridvall Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det, för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, tvista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst 3 tankar under loppet av 2 minuter, för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Shantis mantra.
Om Shanti, 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 Om.
Musse Hasselvall är författare, föreläsare, reklamfilmare och programledare. Han har gjort och medverkat i tv-program såsom Rallarsving, Välkomna nästan allihopa, Det handlar om dig och PK-mannen. Musse har under flera år pratat om mobbning och om sin tid som före detta mobbare. Idag benämner sig Musse som en nykter mobbare. Jag personligen har en bakgrund av att bli mobbad och utfryst under min skoltid. I det här avsnittet möts vi och pratar om just mobbning. Varför tror Musse att han blev en mobbare? Hur har det påverkat honom som vuxen när han exempelvis arbetar och befinner sig i grupp? Och hur ser jag på min tid som utsatt? Och kan det vara så att vi båda har blivit påverkade på samma sätt, fast vi har befunnit oss på olika stadier i hierarkin? Det blir ett väldigt fint samtal mellan 2 personer ståendes på olika sidor av maktens och förvirringens ringhörna. Det här är Om mobbning med Musse Hasselvall.
Alltså det här, nej nu får jag panik. Jag vet inte fan, det är första gången, jag vet inte vad det är som händer.
Får du det? Ja. Varför? Men är det för att det är, du ska kalla mig mobbare?
Ja, kanske. Jag såg ju den här Det handlar om dig på UR. Och jag tyckte den var klockren. Alltså jag grät. Och alla avsnitt, ja. Och jag tycker att det är så, du bryter ju ner alltså mekanismen mobbning på alla fronter till liksom mikronivå. Men någonting som jag funderar på, alltså det är väldigt strångt av dig att du går ut och berättar att du har varit före detta mobbare. Det är inte de perspektiven man hör så mycket om idag. Tycker du själv att det är strångt?
Nej, alltså det var så många grejer som vi måste reda ut. Jag tycker att det intressanta är att, för det säger någonting förmodligen om, väldigt mycket om dig, att du tycker att det är obehagligt att börja programmet med att kalla mig mobbare. Alltså för att det blir också, för det var precis den grejen som jag märkte med de personerna som jag skulle möta som jag hade mobbat, att de tyckte det var, alltså de oftast förminskade, nej, jag tyckte inte att det var, och jag tänker att det handlar om 2 saker. Väldigt ofta handlar det om, tror jag, att man kanske inte vill vara offer, så att det kan vara jobbigt därför. Men sen tror jag också att det handlar om att i regel då personer som har blivit utsatta, då kanske det känns så hårt att de kanske tycker det är jobbigare att vara taskig mot någon än jag tyckte att vara taskig mot någon. Förstår du vad jag menar med det? Och det tänker jag att det är kanske det som händer med dig då, när du ska bara, ja, välkommen till dagens gäst, Musse, mobbaren. Så är det som att du tycker, då tar du ju ansvar nu för att jag, ja. Nej, och jag tycker inte att det var så här att när jag fick förfrågan, och jag ska säga så här, väldigt, väldigt mycket av det här programmet, jag skulle säga så här, i det här programmet har inte jag styrt jättemycket i den processen. Det var liksom, det var ganska mycket så här, klar idé. Sen var jag såklart med i den där processen, men inte ibland har jag liksom spelat en större roll. Men jag skulle säga att jag har en stor roll till att vi gjorde ett program om mig som mobbare. För när de frågade mig så är jag så här, ja, det låter jättebra. Jag är gammal mobbare. Det är nyttigt för mig att liksom hålla på och titta på det där.
Gud, nu tappar jag bort mig här. Jag vet inte vad det är. Det här kanske är för att det är liksom mitt... jag brukar inte vara så här. Jag tycker att det är så himla intressant. Hela den här mekanismen med just utanförskap och dess olika... Och det handlar ju också då inte bara om alltså skolan. För jag tänker att så här, det är ju någonting helt annat när man då alltså är i skolan, för då är man ju barn. Men vuxna som mobbar. Alltså, skulle du säga att det är värre, eller tycker du att det är... Alltså, skulle du säga att det är någon skillnad?
Jag tycker inte att det är ingen skillnad egentligen. Jag var väldigt medveten om att jag gjorde fel. Även om det fanns väldigt lite, pratades lite om mobbing på den tiden, skulle jag påstå. Men jag innan jag går vidare med det, så bara jag tänker på så här, varför det påverkar det så mycket. Är det liksom att jag får en annan titel inför dig nu? Alltså, förstår jag, menar, är det att liksom, jag är ju liksom potentiellt liksom förövare då i det här rummet på ett sätt som du inte kan känna mig som innan du träffade mig sist?
Nej, utan jag tror mest på att det handlar om att vi är på olika sidor av ringhörnan. Att vi är i liksom olika delar av makten och kanske förvirringens hierarki på något sätt. Och grejen är den så här att jag har ju då en bakgrund som alltså att bli utsatt och mobbad på olika sätt under 10 år av min skoltid då. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att så här att jag har under hela min tid velat förstå mekanismen, inte att jag har vänt emot mig själv, utan när jag träffar dig så vill jag ju då veta hur just du har resonerat kring det hela och hur liksom din resa varit. För som jag sa i början, att det är också väldigt, väldigt strångt att kunna gå ut och kunna stå för det, eller någonstans vara öppen med det, för det är väldigt många som faktiskt inte kan det, och det är också väldigt, väldigt unikt, och därför tyckte jag att ja, men just det här samtalet skulle liksom på något sätt.
Vet du vad Mattias sa? För Mattias hade också blivit mobbad i 10 år, som jag pratade med då, och han sa så här: om man är mobbad 5 år, då tar det 5 år innan man kommer tillbaka. Om man är mobbad 10, så tar det 10 år att komma tillbaka. Det tar så lång tid. Och sen sa han att men mobbare är ju annorlunda, för en mobbare mobbar och så går man bara vidare. Och det var den grejen som tog så jävla hårt på mig. Att han förklarade liksom som att jag har blivit... Eller han sa den grejen, och när jag började tänka på det, då började jag tänka så här, alltså har jag blivit den jag är på bekostnad av andra? För att han menar liksom att jag har gått runt med kanske liksom en känsla av att så här, jag kan göra saker på lite som jag vill. Och det stämmer jättebra överens med hur jag är. Och det är också en sak som jag ofta har fått jättemycket komplimanger för. Att jag bara slänger mig ut i saker och ja, kanske inte vet om jag kan det innan och det ena med det tredje. Och det är liksom... Och då tänkte jag att då har jag liksom blivit sån på bekostnad av andra förmodligen. Och då blev det jävligt... Då blev det helt obehagligt att tänka på det. Och att jag också alltid får beröm för det. För att jag är sån som person. Inte att jag är mobbare, men att jag är på det sättet. Så att då började jag också liksom tänka mycket mer på liksom, hur jag har varit som vuxen då. Och jag upplever att jag har verkligen också mobbat som vuxen. Och alltid hittat så här ursäkter för det. Och där det har blivit accepterat liksom i tillfällen när då, i vuxen har det sett lite annorlunda ut, för då har det oftast varit i förhållande till en chef, någon i chefsposition, alltså en producent eller någon person som jag tycker inte har gjort sitt arbete bra i det projektet jag jobbar med. Och då har jag börjat som en person som säger ifrån till någonting som är dåligt. Men om jag tittar tillbaka på det, så tycker jag att jag har sagt det på inte på ett så här rakryggat så här, ja, jag tycker att det här är fel, utan då är egentligen oftast bara varit liksom taskig mot de personerna.
Men får jag fråga då, hur kom det sig att du liksom började då störa dig eller trycka ner andra? Vad tror du att det är grunden till det hela?
Jag tänker att det är också väldigt högaktuellt den här grejen. Just man tänker på de samtal som förs med andra män om varför de har gjort saker idag i andra poddar. Ja, och så jag tycker att det är intressant för att hur man ska förhålla sig det där. För att jag tror att det bästa sättet att uttrycka, alltså jag hade det tufft hemma för att jag hade självmordsbenägen pappa. Och men det varför jag inte pratar om det i programmet om mobbning är för att jag tycker inte att det får inte bli någon ursäkt för att jag beter mig. Så att jag tycker att det, för att det inte ska bli en ursäkt, så tror jag att det bästa sättet att förklara det på, det är, tror jag att det är så här att för att liksom må bättre själv, för att distrahera mig själv, så var jag elak mot andra. Så det tror jag är det kanske finaste ursäkten jag kan komma med. Förstår jag menar? Alltså, och den är ju inte speciellt förmildrande, tycker jag. Och det tycker inte jag den ska vara heller. Och det, vi hade nämligen diskussioner om det här i programmet. Eller liksom inför inspelningen då, framförallt med Lisa. Och det handlade just om, är det rimligt att liksom, är det rimligt att man pratar om det? Liksom, för kan man ha en ursäkt för att bete sig så?
Det är ju inte en ursäkt. Däremot så kanske det finns en förklaring till varför man har tryckt ner någon annan. Och det som du säger, att det är ju ingen ursäkt. Men det finns i alla fall en så här, någonstans en rimlig förklaring. Och under hela min tid då jag har funderat väldigt mycket på det här, så har jag väldigt ofta fått höra att alltså, det är såklart ingen ursäkt, det är en förklaring. Och framförallt då, om man syftar på när man är barn, att barn är barn. Och att det, alltså barn är elaka, barn är taskiga och sådär. Men jag förstår vad du menar, att man är lite av det här gränslandet, att det fortfarande inte är lika okej oavsett om man är barn eller vuxen. Men man har ju liksom att man är under 18 år som någonstans sitter inom situationstecken skydd. Då. Men det du gör och skapar när du är ung, det kommer ju såklart påverka dig hela livet på massa olika sätt. Och sen så när du, ja men, när du blir vuxen, så kommer ju kvittot någonstans. Vad är det hon sjunger, Veronica Maggio? Den första är alltid gratis, men sen blir det... Men har det här programmet du gjorde, har det varit någon form av bearbetning för dig, eller har det varit en liksom att ha rivit upp saker och ting, eller har du, hur har det varit att själv göra själva programmet? Hur har du liksom...
Jag måste säga så här, jag har haft det väldigt, väldigt lyxigt de här senaste åren med att få jobba med Utbildningsradion på det sättet jag har gjort. För att det har blivit... Jag gjorde tre projekt på raken där, som var först var det den här mobbnings det handlar om dig, och så var det Livets Hårda Skola som handlade om matte, i där jag gick i skolan med mitt gudbarn och skulle lära mig matte, och det var egentligen en serie för vuxna om att ta hand om matte, men det blev också så att jag fick titta jättemycket på mig själv, för det, dels fick jag tänka jättemycket på mig själv som barn och liksom olika situationer, och det blev liksom vuxen-barnrelation väldigt mycket, och då blir man får reda på väldigt mycket om sig själv där också, tror jag, och jag har inga egna barn, så det blev jätteintressant, för där liksom letade vi efter liksom att jag skulle vara en ganska vidrig, självupptagen vuxen. Och det var jättelätt att hitta det i mig, kan man väl säga. Och sen så PK-mannen som du medverkade i. Och det har varit en väldigt bra på ett personligt plan, en bra process, tycker jag, för att jag har fått liksom hålla på jättemycket med mig själv och min egen liksom problematik på ett sätt som är ju jättelyxigt. Det är liksom inte varit bara roligt. Alltså jag tycker det har varit jätteroliga inspelningar. Men det har ju varit jobbigt också. Men du använde ordet riva upp. Alltså jag tycker att det har varit så här. Jag tycker att det har varit väldigt bra för mig själv att se lite nyktrare på mig själv. Jag har liksom varit en person som har haft jättemycket utrymme och var en jätte duktig posör och hycklare liksom, i många sätt hur jag har fört mig, för att jag har fått utrymme och liksom stå upp för så här bra saker men kanske inte liksom bottnat i dem, och liksom det har gjort också att jag blivit ännu bättre på att förhålla mig till vissa grejer. Och jag tror att liksom på den här resan så har jag liksom så här fått vända på de där stenarna en gång till, och då är det, ja, då har det blivit liksom jobbigt att inse att jag är kanske bättre på att säga rätt sak vid rätt tillfälle än att liksom leva upp till de grejerna. Så jag tycker det har varit jättebra. Det är liksom, absolut, man kan väl kalla det upprivande, men jag tycker att det har varit plågsamt, men det har också gett otroligt mycket, tycker jag. Väldigt mycket. Alltså, nu upplever jag att det är mycket... att det har varit bra för mig. Alltså, jag har mått väldigt bra av det. Ja. Och det kan man ju fråga sig om jag förtjänar då.
Har du skuldkänslor?
Ja. Jag vet inte hur jag ska... Alltså... Jag tror att jag har... Jo, men det har jag absolut. Men jag menar bara, varför jag är så svårt att prata svart om och svara på det, för att det är så här som att... jag menar, det är klart att sådana grejer kommer till en över saker. Men det är också... det är någonting med att... liksom att jag upprätthåller, alltså jag tror att det är mycket den skulden har varit så bra också, tror jag, för det är den också som har gjort den här, att jag börjar tänka på det här liksom på det sättet med så här nykter mobbare, nykter mansgris, alltså förstår jag, menar att de grejerna har gjort att för jag har haft så mycket liksom just den här det har gjort att jag liksom tänkt att det är någonting jag måste hålla på med varje dag. Att jag liksom inte blir fri från det där. Att det är liksom ett pågående arbete hela tiden. För att annars liksom är det så jävla lätt att halka tillbaka. För att man bara liksom, du vet, håller på med livet typ. Och, då, och den, så på så sätt tycker jag att skulden har varit en väldigt bra drivkraft i det.
Det är väldigt strångt att du sitter och säger här att du har... har skuldkänslor och att du benämner dig själv som en då nykter mobbare. För att väldigt många människor har inte det. Utan väldigt många människor som har tryckt ner andra, både under sin skoltid eller på kanske en arbetsplats, de har ju inte den här typen av insikt. De är inte så pass mentalt i den benämningen starka. Kan du ändå ge dig den credden? Att du ändå kan komma till insikten att även om det jag har gjort kanske inte är bra, men jag känner ändå att jag har kommit någonstans i min egen utveckling och kan reflektera över mig själv. Att du kan ge dig den credden.
Men det hänger ju hela tiden på vad jag lyckas göra av det framåt. Du vet, att jag inte faller in i de där mönstren. För att det, liksom, alla de där mönstren är någon slags trygghet i. Förstår jag menar? För mig då. Att liksom att var det där andra liksom. Och det, det är just den här grejen att så här, att dela med sig själv och sina egna problem, och men också att inte liksom det får bli någon slags ursäkt för att fortsätta göra fel. Den grejen är skitsvår, tycker jag. För att ibland blir man ju så upptagen med sin egen problematik. Eller man, jag blir det. Och det tycker jag är... det där är såna grejer som har hjälpt mig jättemycket, det som jag gjorde precis nu, att ibland när jag försöker förminska saker om mig själv, då pratar jag om man, och sen liksom försöker komma tillbaka till jag, du vet. Sen har det blivit också, har det varit en grej, för jag har precis skrivit en bok om våld, och när vi har hållit på att jobba med den, då har vi liksom när vi började jobba med den, då hade vi liksom en bild av att då vi skrev och pratade väldigt mycket om, jag och Robban som jag skrev boken tillsammans med, om andra män och deras problematik och hade åsikter om det. Och det var liksom, och det blev en ganska tråkig bok. Alltså, den blev dålig också. Tråkig och dålig. Och då började vi prata om liksom om oss själva, och då var det så jävla mycket lättare att skriva den här boken. Det var supermycket material. Alltså som var liksom färdigt att bara hämta hem. Det var, vi behövde inte göra några intervjuer med folk i samma utsträckning. Eller, och då blev det liksom också mycket bättre. Och jag tror att den här grejen att liksom komma tillbaka till sig själv liksom, och dela med sig själv är liksom, gör det liksom bättre.
För jag tänker att mobbning handlar om det när den negativa energin i en grupp eller hos en enskild individ tar över. Och den liksom får fritt spelrum på olika sätt. Och är man då, som du säger, alltså, är man inte medveten om det? Har man inte liksom kunnat orientera sig att ja, men alltså, det kanske inte är så himla? För jag tänker så här att när man är, men, som vi var inne på innan, alltså, barn är ju alltid barn. Men jag kan ju tycka personligen att det är värre när det är vuxna, just därför de är vuxna. Men det är vad jag tycker, och det är min personliga reflektion. Alltså, jag har någonstans nolltolerans, och det här är någonting jag får jobba med själv då. Men jag har nolltolerans mot så här vuxna som beter sig illa. Alltså, det slår slint i huvudet på mig. Och det behöver ju inte bara vara att man är otrevlig, arrogant och bara, du har fula kläder, utan det kan vara en attityd. Att man har en inställning till en kollega eller någon i ett kompisgäng eller kanske en familj, en släkt på något sätt. Att man har en väldigt arrogant inställning till folk. Att man tror sig att man är bättre fast man egentligen inte är det.
Absolut. Man kan, men dels tror jag att man som barn regel ofta vet att man gör fel. Man vet att det där inte... Man känner igen när någon blir ledsen. Det kan man identifiera sig med. Någon gång har man varit det. Liksom.
Om man inte är empatistörd.
Ja, precis. Om man inte är empatistörd. Men Och jag menar bara, och det är också där man lägger grunden. Det är därför jag inte tycker att man ska skilja på det. För där lägger man kanske grunden för att man blir det sen också. Att man kliver över de här gränserna, alltså andras gränser och sina egna gränser. Och liksom när man har börjat förflytta sig, då är det lätt att fortsätta med det. Och än mer om man liksom är superprivilegierad på massa andra områden som så här liksom... som man och som vit och som, ja, det ena med det tredje, alltså, och i mitt fall har jag liksom någon slags plusmeny också, eftersom jag båda varit med i tv och dessutom är det många som kan uppfatta som att jag har någon slags våldskapital, och då blir det liksom en plusmeny på privilegium, om du förstår vad jag menar. Så att om jag liksom fyller i alla de andra boxarna så blir det liksom lite så här upphöjt, och det gör ju liksom att man kanske också kan förflytta sig ännu mer på ett dåligt sätt. Men är det inte ändå intressant att vi pratar om någonting som du, vi pratar om grejer som du har blivit utsatt för, och du tar hela tiden mitt parti. Beror inte det, alltså, för nästan på varenda grej som när du tar över och börjar prata, så säger du så här, men det är ändå fint av dig. Men jag kan ju knappast få en medalj för att jag har slutat mobba.
Alltså, jag har inte ens, alltså, förstår du? Jag funderade inte ens på det. Men sen kan också ha att göra med att dels är vi på, tänker jag, samma nivå nu idag. Och dels tror jag också att det har att göra med att jag i vuxen ålder har träffat många människor som trycker ner och fryser ut, men som inte har kommit till någon form av insikt. Och att det kanske är någon form av så här att jag, ja, men underliggande så här fascination eller beundran, att jag kanske någonstans, ja, men indirekt sätter dig lite på en piedestal och tänker att, ja, men kolla på Musse, han har min sand och ni bor, alltså så. Och det är ju någon så här tanke som ligger hos mig. Jag vet inte hur romantiserad den är, men att det kanske har att göra med det, att jag tycker att någonstans att, alltså, för jag tycker också att det är väldigt att komma till just den insikten att säga att jag har gjort fel. Och så
ja. Jo. Ja. Precis. Ja, jag förstår det, ja. Och det är kanske en rimlig... Men jag tror att om man så här gräver lite mer i det där, så tror jag det finns någonting till i det. Förstår jag menar? Som jag tror sitter ihop med liksom att om jag då har blivit med min väg som mobbar blivit lite mer empatistörd då kanske, så har du blivit lite mer empatisk. Förstår du vad jag menar? Att det kanske, du därför faller du liksom in i att kanske snarare tänka något snällt om mig. Alltså lägga det liksom lite mjukare. Eller, ja, för att du, som du säger, att ja, du har ändå en bild av att jag tar de här stegen. Men så tycker jag att det är intressant det du pratar om också. Att, för jag tycker också att jag upplever som man då, framförallt om man pratar om liksom hela MeToo och hela den debatten, då är det ju problemet som man är ju också att, tycker jag, att det finns otroligt mycket tröst i alla de män som man kan tycka är värre än en själv. Och det, så tycker jag att det är med mobbning också, förstår jag menar, att om det finns någon som är värre än jag, då kan jag i alla fall trösta mig med det. Och det är jäkla, det är lätt att hoppa på det där tåget, och nu det finns ju, jag tror att det finns risk att man kommer att tänka att det är någon slags bro grej att jag ska vara så här att jag vill inte prata om de där andra männen så mycket. Men det är för att jag tycker att det handlar om, ja, och det handlar inte om att så här, att skydda dem, men jag menar, om jag alltid kan titta och säga så här, det är någon som är värre än jag själv, då, om jag ska göra det till min tröst, är jag verkligen rätt person att avgöra vilket som är värre? För det första, kan jag avgöra vilket som är värre eller liksom vad som beter sig bättre eller sämre i någon slags dålig skala? Det, man kanske bara vara så här, ja, men jag har varit liksom, jag har varit en mobbare. Alltså det kanske räcker bra med att jag är vidrig då i det. Och då menar jag så här att om jag istället tröstar mig med de här värre personerna, då kanske jag inte kommer vidare. Jag tror att jag har mycket mer nytta av att så här, se mig i de som jag tycker är, som jag tycker är vidriga. Och det upplevde jag jättemycket med liksom MeToo-historier, att de saker man känner igen sig i, de var ju supermycket obehagliga att hantera. Så därför försöker jag liksom så här, ja, men om man ska jämföra sig med någon, då försöker jag liksom, jag försöker hitta lite likheter snarare än tvärtom, för då tycker jag att det blir vidrigt, och då har jag mycket större chans för mig själv i alla fall, upplever jag, att komma vidare, att inte liksom återgå till min, alltså där, och där tycker jag att man har det här liksom dåliga samvetet, det är en väldigt bra motor i det alltså.
Att skicka hat på nätet. Vi vet ju alla att de som näthatar är bara tragiska små människor. Men ibland kan jag verkligen fundera på, är det nämligen som så att de som sitter och hatar på nätet ser näthat som någon slags sport? Vem är bäst på att hata? Som att de tror att det här med att hata på nätet är någon slags tävling.
Varmt välkomna till denna soliga dag på Stadion i Stockholm. Denna varma sommardag ska vi idag utse vilka som har de mest flinka fingrarna på nätet. Det är alltså VM i näthat. Stadion kokar inte bara av hetta utan även av ilska, bitterhet och avundsjuka. Det här kommer bli oerhört spännande, inte sant, Regel?
Ja, sannoliken. Startfältet må jag säga är verkligen en klass för sig. Nedanför oss ser vi de tävlande värma upp ordentligt inför dagens slutgiltiga tävling.
Ja, de tävlande har ju verkligen utmärkt sig på en helt ny nivå. I dagens första gren som är hat via stationär dator ser vi Bullen 7506, 17-årig lillparver från Älvsbyn. Runken understräck inte din morsa, 57-årig nyseparerad man från Sölvesborg. Samt Mårten Mossberg, 35-årig mellanchef på mellanstort företag boendes i Vasastan i Stockholm. Vad anser du, Treger, om att Mårten inte väljer att använda trollnamn i såna här tider?
Ytterst dumdristigt, men att hata på nätet och stå för det hela må jag säga är sannoliken modigt. Nu börjar det dra ihop sig, nu ska vi se.
Och där gick startskottet. 20 sekunder har han på sig nu. Vi ser alltså Bullen 7506 framför sin dator. Och vad jag kan se ger han på sig en helt vanlig influencer. Mjukstartar lite där. Och vad är det han skriver? Hans tummar dansar verkligen med en härlig fart över tangentbordet. Och där ser vi vad han har skrivit. Han har skrivit: fy fan för dig. Du är dum. Gå och lägg dig, din lilla kretin. 7 poäng av domarna, inte illa pinkat, men var det för enkelt? Vad säger du, Treger?
I all sin enkelhet, riktigt bra. Men eftersom han har tuffa konkurrenter så borde han nog höja ribban lite högre och vara hårdare i tonen, kan man tycka.
Håller helt med. Nu ska vi se vad tävlande nummer 2, Mårten Mossberg, 35-årig mellanchef på mellanstort företag från Vasastan, tänker hitta på för hat. Vi måste även nämna att Mårten Mossberg skadade fingrarna i förra grenen. Han så att säga är i underläge, men skam den som ger sig. Där gick han startskott, 20 sekunder har han på sig. Vi ska se. Han är lite avvaktande i det hela. Undrar vad han tänker. Han har ju inte hela dagen på sig. Men där sätter han igång. Och han skriver. Och mottagaren är en feministisk aktivist från Nynäshamn. Och där ser vi resultatet. Vidriga människa. Ja, med felstavning där kan ge pluspoäng. Du är korkad och full. Ännu en felstavning. Hoppas du aldrig mår bra igen. Sluta med allt feminism och gör alla en tjänst. Riktigt bra skrivet vill man ju säga, men det kan man ju inte. Vi ska se vad domarna ger för poäng. Det blir 9 poäng.
Felstavningen är ju pluspoäng, men kommer det att kompensera upp det faktum att hans tummar var skadade och hans underläge? Ja, det återstår att se. Raskt över till grenen näthat via mobil eller surfplatta, där den sista tävlande, runken understräck inte din morsa, är sist ut. Hans 20 sekunder börjar nu. Han börjar fiffla med sin mobil och han svänger runt, runt, runt och mobilen rör sig långsamt ner mot hans byxor. Nej, det är inte sant! Ska han våga sig på en dickpick?
Ja, det är han snurrar så man blir åksjuk. Ja, man vet inte vad man ska göra, men han ska ge sig på en dickpick. En dickpick kan verkligen ge honom en guldmedalj i detta läge. Frågan är bara vem han skickar den till. Han skickar den till en kroppsaktivist! Runken inte din morsa, skickar en dickpick till en kroppsaktivist! Jag kan knappt tro det! Publiken står på fötter så modigt i detta utsatta läge och smart med tanke på att dickpicks inte varit i ropet sedan 2015, senast 2016. Detta tror jag kan ge honom första plats, men vad är det som händer? Runken undersöker inte din morsa, tappar balansen och där faller han med byxorna neddragna mitt på ljusandagen här på stadion. Kan han rädda det? Nej, där var tiden ute! Det här påminner mig om Finnkampen 93 när Marco Pillinen råkade ramla och olla linjedomaren. Gud så tragiskt. Treger, vad säger du?
Vad blir det för poäng av domarna kan man undra? Det blir 8 poäng av domarna. Ja, han föll på slutet där. Oturligt.
Sannoliken, sannoliken. Vi ser här hur sjukvårdspersonalen kommer in med en bår och brits. Lägger upp honom där. Jajamensan, stackars, stackars. Ja, det är så som går. Men det är det som är med näthat. Det är en farlig sport. Det är ju det. Men en andra plats är ju inte illa pinkat. Detta var allt från VM i näthat direkt från stadion i Stockholm. Vad ska du hitta på nu, Fredrik?
Jag tror jag ska sätta mig på någon bar med någon öl i närheten här och ge mig in i en debatt på Twitter om de kvinnliga programledarna i Nyhetsmorgon och deras val av kläder. Ska du hänga på?
Med nöje. Av någon anledning är det mycket roligare att diskutera kvinnor i media än män. Man kan ju undra varför.
Men där, då skulle jag fråga dig, för en sak som händer i det avsnitt som han...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Min historia. Jag ber aldrig om ursäkt i programmet. Reflekterar du över det?
Nej, men alltså, jag tror faktiskt inte att de hade, alltså i den stunden, om kameran hade rullat, då hade de nog säkerligen, för att göra tv, för att inte skapa dålig stämning, såklart, ja. Så hade de, nej men det är lugnt, det är lugnt. Och sen så hade både du och produktionen och den, alltså Anneli, de hade ju fått så otroligt dåligt samvete. De hade ju gått hem och bara, men varför, det hade ju inte känts bra överhuvudtaget. Så att jag tycker ändå någonstans att när du väl, för jag tänkte inte på det förrän du sa det, att det kanske var ganska bra att du inte bad om ursäkt och så får det hänga lite i luften. Just därför att, som jag sa innan, att en ursäkt kräver ju då att den ska godtas för att det ska vara okej. Men som du sa innan, att det förändrar ju inte deras historia, utan det, så de är ju fortfarande sår och det är ju fortfarande ont. Men nu var det ju här, alltså det, 20 år sedan typ. Vilket gör att då, alltså... De har ju någonstans, de lever ju med det. Ja, men som är jag. Man, jag tänker ju inte på det på det sättet. Däremot är det ju andra R som rivs upp när man upplever samma sak i vuxen ålder. Så att jag...
Men jag tycker att det är rimligt att inte be om deras ursäkt. För att jag ser inte riktigt... För jag tänker att den är bara för mig. Den gör ju ingenting för deras historia.
En dimension av det du säger är också så här att om folk då som mobbar ska liksom gå runt och be om ursäkt och någonstans kräva att men vadå, jag var taskig nu, släppte. Då är vi tillbaka på ruta ett, för då är det ju en härskarteknik att du ska godta min ursäkt för att jag behandlade dig illa för flera år sedan. Eller för, och om inte du tar emot den, då är det ju dig det är fel på. Då är det ju du som inte kan godta ursäkten, vilket gör att, så att jag tycker någonstans att den här svären av kanske skuld och att inte be om ursäkt, den kanske får hänga kring dig. Och sen att kanske ta det. Och sen kanske säga. Man ses igen och sådär. Och säga att jag. Och det här och säga tydligt att jag har alltså dåligt samvete. Och jag mår dåligt. Och jag säger inte det här för att jag vill ha din ursäkt. Eller för att jag vill att du ska godta min ursäkt. Utan jag vill bara säga att jag är väldigt ledsen. Och du behöver inte godkänna min förlåtelse. Men bara säga det så att man har det klart. För att det är en sak om du begär någonting kontra att du säger att jag är ledsen.
Exakt. Alltså om det hade varit, om kameran hade rullat, hade de ens, jag har inte tänkt på det på det sätt som du sa, det var väldigt bra. Men jag tänker så här, om kameran hade rullat, skulle de kunna säga, alltså som personer skulle de kunna säga så här, nej, jag vill faktiskt inte be dem ursäkt. Eller ursäkta dig. Skulle de, alltså är det ens rimligt att göra så?
Det är svårt det där med alltså förlåtelse och försoning. För jag tänker att både från ditt perspektiv som har tryckt ner andra kontra mig som har varit utsatt för att andra tryckt ner mig. Vi har ju någonstans båda behov eller båda insikt om vad heter det, försoning och förlåtelse. Vi har ju nästan samma skuldkänslor fast på olika sätt.
Men jag tänker så här, när vi sitter och pratar om det här, finns det ingenting i dig som gör att du blir liksom arg på mig? Eller liksom
Nej.
Känner någon slags ilska över att jag har varit liksom potentiellt en person som kunde ha mobbat dig förmodligen?
Hade du till exempel varit lite mer arrogant, hade du haft en kaxig attityd, hade du kommit in och bara vi kör igång, men jag har varit för detta mobbare vet du, det har varit jävligt jobbigt vet du, men nu har jag hade haft den attityden, då tror jag att jag hade nog varit mer provocerad. Men eftersom nu går du in och är lite så här, inte oskyldig men alltså lite mer softis på ett sätt, du har den framtoningen vilket gör att jag får inte känslan av att vara arg på dig på det sättet. Och det har att göra med hur vi då kanske uppfattar människor. Så att nej, ja.
Jag funderar på om det var så här när vi spelade in. Jag försökte tänka inför det här. För vi gjorde ju liksom scenen med dig två gånger. Minns du det? Mm. När vi gjorde PK-mannen. Och då jag försöker bara tänka på, och det var jag är så jävla glad att Ulrika som producerade den grejen, att hon liksom tog det beslutet att vi skulle ta den igen. För att det vart väldigt mycket bättre, tycker jag. Eller ja, det var ju också det var någonting som inte flöt där i första mötet. Jag vet inte om det var liksom att det blev liksom lite för art, eller jag vet inte vad det var, men jag har försökt tänka på de här två situationerna, inspelningstillfällena, för att det blir också att jag har ju, det är någon slags metod som vi jobbade fram där när vi gjorde det, eftersom de var, scenerna var skrivna, det byggde på liksom samtal som vi hade innan, och så var det så här, så skrev vi scenerna efter det, och sen, men sen under inspelningen då är det ibland som att ibland funkar det bäst om jag bara kör över någon. Så jag försökte tänka, alltså förstår man att man bara avgör lite så här eller du vet så här, alltså för att då är det som att det händer lite mer på riktigt, att kanske inte man vet exakt vad som ska hända, eller du vet, då kommer in ett moment, så även om vi hade liksom gjort den en gång så gjorde vi om den sen. Och jag försökte tänka på om det var liksom någonting, och jag tror att den det sättet att föra mig, det sitter ihop med den där mobbaren, förstår du? Liksom ett sätt att ta över och liksom förstår du vad jag menar? Alltså det är liksom ett sätt att liksom få fram ett material. Det är liksom jätteopassande med skrattmaskin till det här.
Jag vet. Jag tycker absolut det. Det är jättekonstigt. Men ja. Nej, men jag förstår vad du menar. Men jag tänker så här också, att det här kanske också ligger väldigt mycket hos dig. Att så här, när du försöker vara tydlig så associerar du direkt till att min bakgrund som att trycka ner andra. Att det hänger ihop så tydligt för dig och att det går liksom på en millisekund, att du, så fort du är lite mer rak, så får du direkt skuldkänslor och tänker att nej, nu är vi tillbaka. Så. Och det är ju som du säger då, att du är som en nykter. Men är det då att du kanske också är rädd? Att du är rädd för att tappa den här tydligheten kontra att det går över till att du börjar trycka ner, eller att du börjar vara arrogant eller otrevlig, att du är rädd själv för att tappa den kontrollen. Det är som en typen, som du säger, nykter alkoholist, att man sippar på ett glas, men man är rädd för att inte kunna bara sippa, utan man är rädd för att svepa och sen ta nästa glas liksom.
Det tror jag du har helt rätt i, att jag försöker liksom vara, att i mitt försök att vara nykter där, så vet jag inte riktigt när det blir, när, liksom när övergången blir. När...
Men då är det också. Och det är det jag menar med att, så här, att jag kanske också någonstans fascineras eller beundrar, just därför att du är ändå så medveten hela tiden. Sen om det är på gott och ont eller om hur det påverkar dig, det är ju liksom ditt. Men jag tänker ändå så här, att vara så pass medveten hela tiden, det är inte många som är det. Utan de flesta människor har bara attityden av att köra på. Det finns, ja.
Men saken är den att jag är inte medveten hela tiden. Alltså det är min ambition. Men jag menar, sen så misslyckas mer som min svärmor att jag kommer tillbaka liksom nästa gång och är så här, ja, men nu drar jag exakt samma skämt en gång till som hon blev jättekränkt över. Det handlar om att hennes barn var ouppfostrade. Och det tyckte jag var jätteroligt. Det fattar hon, alltså jag är gift med hennes barn, så att, alltså jag tänkte så här, det här är väl hon att det inte.
Är hon ouppfostrad, din fru? Är hon det?
Nej, det är hon definitivt inte. Det är hon definitivt inte. Men det tycker jag är jätteroligt. Och jag menar, min mamma har faktiskt påpekat det i, för hon är med i en scen i PK-mannen där hon pratar om det. Om att det är ett sätt jag ofta har varit i mina relationer till kvinnor, framförallt i liksom kärleksrelationer, att jag just har varit så där, att jag är så här, det är någon slags jargong liksom som är lite så här macho, att jag ska vara lite så här, ja, exakt, att det, du vet, att det är liksom roligt liksom, att det är någon slags humorverktyg, men det är liksom nästan alltid på bekostnad av någon annan.
Men varför gör du det då, om du liksom, om hon sa ifrån din svärmor? Varför drog du skämtet igen? Är det för att du får Tourette's eller är det?
Nej men då har jag liksom någon bild av att nu vet vi att det var ett skämt. Nu det är liksom så här, för att jag tror att det är det att hon uppfattade det som, nog väldigt mycket som att det var, alltså dels har jag alltså jag tycker ju liksom att humor nästan bara är roligt om det är på allvar, förstår jag menar. Alltså jag tycker inte att det här kan jag tycka att det är svårt med skriven humor, för den är liksom, det finns någon slags underton som är liksom att det är, nu ska det vara kul, förstår jag menar. Och det är det som jag tycker är så svårt ofta med, det är sällan jag tycker att så här humor som är skriven för att vara humor är roliga, att det är andra grejer som är roliga. Och då menar jag att, och därför tror jag att det är liksom, då är det som att jag ofta är så också att jag säger saker som att det är på riktigt och bara förutsätter att man förstår det då. Men det gör man ju inte. Eller, liksom, eller om jag skämtar på sms till exempel, då använder jag aldrig en emoji eller liksom någon smiley eller någonting för att förstärka det. Utan då säger, jag skriver bara text och punkter. Kanske ett frågetecken.
Ja, jag märkte det när vi mässade.
Ja, och då är folk alltid så här, du är så arg eller någonting. Men jag tycker att det är ovärdigt i min ålder att hålla på med det. Och därför håller jag inte på med emojis.
Avsnittet kommer heta Musse Hasselvall. Därför håller jag inte på med emojis.
Ja, det låter som en, så här, som en rubrik på, liksom, vad heter det, en... Fan, jag börjar glömma ord, helt sjukt. Det låter som när det är så här, nyhetstorka på sommaren.
bara... Eller så här, DN en sommar i juli. Här semestrar Amish folket. Men du, sista frågan. Folk som trycker ner och förpestar andra människors liv på olika sätt. Vad skulle du ge dem för råd? Alltså generellt att störa sig på andra, snacka skit, frysa ut. Och då, nu tänker jag så här, framförallt rikta mig till vuxna människor. Om jag får göra så krass. Vad skulle du säga? Vilka råd skulle du ge?
Jag tror att det där, jag ska inte hålla på att prata om karma eller någonting nu, men jag tror ändå att det där kommer i kappen på något sätt. Jag tänker att det är för ens egen skull att, jag menar när jag upplever att jag har till exempel tryckt ner chefer för att jag tycker inte de har skött sitt jobb liksom, eller någon annan inom produktion liksom, så här, jag tycker inte då, jag har nog varit perioder i mitt liv också när jag tyckte att jag har varit en så här rak och ärlig och tydlig person, du vet, som säger vad jag tycker, och jag, därför har jag också blivit väldigt mycket försiktigare med att kalla mig, du vet, att jag är så här ärlig och rakt på sak. För att jag uppenbarligen så misslyckas jag ofta med det. Och därför tror jag att väldigt många människor som gör det är också sådana personer som tror att de är just det. När det egentligen är så här, för att egentligen är något annat de kanske är missnöjda med, du vet, om det är någon annanstans i livet, i någon annan relation eller så där, och så finns det någon de kan sitta på som gör att de får känna sig jag tycker att det är bättre, liksom, det är bra att hålla sig till för exakt vad det handlar om, att det handlar om att man själv känns lite bättre. Det är någon typ, det har någonting med, tror jag, med makt att göra, och med, som är i kombination med kanske att man är missnöjd över någonting. Man tycker att någonting inte funkar, men man tar det inte dit, utan man liksom försöker, man löser det. Man har sina egna, vad ska man säga, bilder av eller föreställningar om vad, eller man rättfärdigar det på något konstigt sätt. Förstår du? Alltså man rättfärdigar det med att det är liksom någonting som sköts dåligt eller någonting. För jag tror att det är oftare så det är på i vuxenrelationer. Och det är, ja, alltså det är äckligt, tänker jag. Alltså det är äckligt att komma på det långt senare. Sen är det väl skitskönt om man slipper det och bara kliver på och kör samma sak, men jag kan inte säga någonting vettigt råd, för att det är det som driver mig i alla fall. Jag vill inte ha nya tillfällen. Jag vill inte få nya grejer och dåligt samvete för. Så tänker jag. Jag vill liksom minimera dem. Jag tänker att om jag har dåligt samvete framåt över att jag glömt släcka hemma på grund av liksom miljön eller du vet att jag inte sopsorterar, då tänker jag att det är mycket bättre att jag är där i liksom, du vet, att jag försöker liksom inte vara på skalan av att här är jag vidrig och jag har dåligt samvete över det. Det är det är ett egoistiskt, det är ett egoistiskt skäl varför jag känner så här.
Tyckte det lät väldigt bra. Du sa ju i serien i sista avsnittet, det handlar om dig, att jag tyckte det var så himla klockrent att gud, vad var det du sa nu igen? Du sa att det här är på riktigt och att någonting med kvittot kommer senare. Att bemöter du andra människor på det här sättet så får du betala priset. Och att det kommer slå tillbaka på dig själv. Och vill du vara den här typen av människa, sa du? Vill man vara en sån människa? Vill man se tillbaka på sitt liv på det här sättet? Det tyckte jag var väldigt bra. Jättefint för att du ville vara med i min podd, Musse.
Tack för att jag fick det.
Att känna sig utanför. Känslan av att känna sig exkluderad är den värsta känslan en människa kan uppleva. Att känna sig maktlös inför det faktum att du inte kan påverka hur andra ser och upplever dig. Att befinna sig i en situation där du inte får vara dig själv eller där du blir påhoppad för att du är just den du är. Det är som att befinna sig i ett ostrukturerat och stökigt rum. Du springer runt och försöker flytta på saker och ordna upp allt, men rummet har sitt eget liv och du är utom kontroll. Du försöker sätta kuddarna i soffan på ditt sätt, men de lägger sig ändå som de vill. Du försöker ordna upp besticken i besticklådan, men de hamnar alltid i fel lådor ändå. Du försöker rätta till mattan, men den envisas med att vika upp sig själv och du snubblar på kanten varje gång du går förbi. Så är det att befinna sig i en situation där du är utom kontroll för andras uppfattningar och bemötande av dig. Du vill få andra att förstå hur ledsen du blir när du inte får vara dig själv. När du blir missförstådd vill du bara bli förstådd. Men när du står där i det där stökiga och ostrukturerade rummet som varken är eller vill vara på din sida, så måste du komma till insikten att försöka försonas med det rummet. Försonas med det faktum att kuddarna kanske inte kommer att ligga på det sättet du vill. Försonas med det faktum att besticken i besticklådan kommer att placera sig själva i fel lådor. Försonas med det faktum att mattan kommer att vika sig och du kommer att snubbla på den. För det är det handlar om när man känner sig utanför. Du kan inte kontrollera hur andra ser och upplever dig. Du kan inte kontrollera det där rummet hur mycket du än vill. Hur ont det än gör. Och det stökiga rummet du befinner dig i för tillfället, det är inte ditt ansvar att ordna upp.